Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Välkomna till Vasapodden avsnitt 77. Vasapodden handlar alltså såklart om Vasaloppet och det görs av och med Lager 157 Ski Team. Jag som pratar heter Lars Ljung och jag har som alltid med mig Lager 157 Ski Teams sportchef Anton Jernberg. Om jag säger 77, jag säger 1977, jag säger Vasaloppet. Vem vann Vasaloppet 1977, Jernberg? Kan du det?
Nej, det kan jag inte, men jag skulle säga Ola Hassis då.
Ola Hassis drog en skrällseger 79. Och någonting som såg ut som en fotbollsplan nästan till långa stunder. Alltså var väldigt lite snö det året och väldigt isigt och väldigt snabbfört. Han åkte alltså på 4.05. Den goda Ola Hassis. Tidernas alltså skräll utropar man det till.
Han ser lite hur stor skräll skulle... det är svårt liksom, hur stor skräll är det nu då? Är det typ som att... Vem vinner i år om det blir en lika stor skräll?
Alltså hade det varit några år sedan då hade man ju sagt han som vann Craft Ski Marathon i helgen, Bob Impeland. När han var tvåa där kändes det som en skräll. Och det är ju, nu var han ju ärlighetens namn alltså Nygård var ju en klass för sig på det upploppet det året.
Jo, men Bob hade ändå varit sexa i Livigno då liksom, men det var ändå på sån pass nivå på Ola.
Ja, jag kommer ihåg, jag pratade med Bengt Hassis där och lillebror och han sa ju liksom att det var ingen som hade förväntat sig det där och inte Ola själv heller. Och han är ju annars en ganska talförd person, är duktig på att snacka, gillar att prata, alltså Ola då. Men inte i segerintervjun därefter så känns han väldigt fåordig. Jag tror inte riktigt att han är med på vad som händer där.
Men vad hade han som bästa Vasa innan det då?
Ja, det är en bra fråga, det vet jag inte. Men... Jag törs inte säga, men det var i alla fall, det törs jag säga, en väldigt stor skräll. Torbjörn Nordvall känner du till? Stråken.
Jajamän.
Han är ju skribent på diverse olika nyhetssajter och gammal presschef i skidlandslaget och en skidälskare. Han har ju skrev på Facebook här för inte så länge sedan en liten grej om Ola Hassis där, för att de gick ju på skidgymnasiet ihop där i Ljusdal. Nu ska vi ju faktiskt ta fram och korrektera lite grann här, för att det fanns ju ingen skidgymnasium 79.
Ja, det gick skogsgymnasiet, var det inte så?
Jo, men exakt. Lasse Blixten Jonsson då, som har en legendarisk Instagram som jag pratade om tidigare här, som är Fischer-ansvarig i Sverige och har varit i alla tider, gick ju tillsammans med Torbjörn Nordvall då i Ljus där på skogs där. Och då gick ju Ola Hassis där också ett halvår.
Stämmer eller sånt. Det här kommer man ihåg.
Och Torbjörn skrev ju en ganska underhållande text där om att han aldrig såg Ola Hassis träna någonsin. Och däremot så var jag Blixten och Nordvall, de var ju ofta ute och körde liksom. Och Hassis hade väl liksom, små grabbar liksom, en tränare och tränare. Och sen så åkte han väg till Vasalopp och så vann han Vasan och så kom han hem. Och då såg han dem på ett annat sätt. Men det var en enorm, jag skulle kunna tänka mig att det är i klass med Rickard Tunnell där i Diagonella.
Ja, just det.
Som en modern jämförelse.
Ja.
Ja, så var det, ja, men 70, det... Men 77 då? Ivan, ja, det... Garanin.
Ja, det vet jag inte vem där.
Sovjetunionen.
Ja, den hade jag inte tagit. Vad hade han för tid då?
4.30.
Ja, det är bra tid också.
Ja, faktiskt. Ja, så är det i alla fall. Vasapodden alltså, vi handlar om Vasaloppet. Vi har pratat om Bob Impola och vi har pratat om Rickard Tunnell. Bägge de hittar vi på startlinjen i helgen faktiskt. Rickard Tunnell är något som kan kallas en smyg comeback. Han slutar ju i fjol körde han sista året, va?
Ja, det är exakt. Han slutade i året där och var tillbaka i tävlingsspåret nu. Och mamma och pappa fanns på sidan som vanligt och langade.
Underbart.
Så allt var så likt. Ja. Så hade man inte läst på där och liksom kommer som många andra som Craft i första, liksom, första grejen man möter skidvärlden. Det är många som gör det för första tävlingen och sådär. Och ja. Då kanske man inte ens har lagt märke till att han har slutat, Rickard Tunnell. Utan allt var som vanligt. Ja. Han åkte lite långsammare kan man väl säga.
Ja, runt 20:e man där var någonstans.
Ja, det var nära att bryta. Undrar om inte bryta nästan var i kappan ett tag där med 3-4-5 km kvar.
Ja. Ska vi dra en snabb grej bara för lyssnarna? Craft Ski Marathon alltså i helgen i Orsa Grönklitt. Berätta lite grann om tävlingen, förhållandena och förutsättningarna vad gäller längd på banan och antal startande och så vidare. Du var på plats såklart.
Ja, 800 startande var det och det var ju nytt rekord och det var fullt. Och det var 2x20 km på en ganska flack bana med den vanliga Orsa långloppsbanan där många känner till den. Och så där då, så att det var fina hårda spår. Det hade varit varmt på fredagen, sen frös det till på lördagen och så var det sockerigt och sen fick de ihop det fint på söndagen där. Så det var en fin tävling.
Skulle du säga att det var snabba förhållanden?
Ja, men det var det. De vann ju på 1.35. Det är ju snabbt på 4 mil.
Ja, verkligen.
Alltså det var ju snabbt. Väldigt lättfört var det. Och vi hade Öyvind, Stefan och Britta till start då. Och Britta vann ju. Öyvind var två efter. Just nämnde Bob där. Stefan gjorde en stabil och bra insats och kom 46 kanske.
Ja.
8 minuter efter. Mm. Så det var en bra dag tyckte jag. Det var, vi fick det. Alla kör ju det där som genomkörare för vad som komma skall när i. Och Öyvind var ju där och hämtade lite Challenger-poäng. Ville ju vinna för två dagar, men nu fick han ta 45 då istället för 50.
Just det.
Britta tog sina första.
Ja.
Nej, det gjorde hon inte, men hon tog sin hon körde ju, nej hon klarade sig då, men det var ju en liten bit bak. Ja. Så att hon tog ju sin fulla, så när hon fyllt den där Challenger-poängen. Det som hände väl där också att vi bytte en tröja utan tävling, det är lite speciellt då.
Ja, men vad tycker du om det egentligen? Det var så i nyheten att ramla in där att...
Lite speciellt tycker jag. Alltså då står någon med podiet i Venos där med den rosa och sen nästa tävling, så alltså efter tävlingen, och tar emot den rosa, så sen nästa tävling när vi kör igen, då har de inte den. Det blir lite speciellt faktiskt.
Berätta om det här. Det är alltså Challenger, det är ju Ski Classics nylanserade koncept där man kan tjäna OPP små poäng till den stora Ski Classics
Pro
Touren.
Ja, precis. Man får ju ta en utav det bästa resultatet från de här Challenger, och det finns 27 Challenger i år, alltså andra tävlingar. Får man stoppa in då i sin Pro Tour i sin Visma Ski Classic.
Just det.
Och man får 50 om man vinner då, mot för 200 om man vinner i Ski Classic. Så det är inte jättemycket poäng. 50, vad kan det vara? Det kanske kan vara en
20
plats. Ja, något sånt där, va? Alltså det jämförs med det. Men det blir viktigt att få dem där, för de där som kör för västar och totalen då.
Mm.
Så det blir ju ändå... Ja, nu är det ju så. Då är det viktigt att man tar dem, alldeles för Britta och Öyvind och så, som kommer gå för en total placering, då så är det ju viktigt.
Ja, och man gör ju det här för att det ska bli bättre startfält på de här challenge-tävlingarna, ja, också då. Kan man
precis,
säga.
Precis.
I alla fall att man ska välja någon av dem där. Och det gör man väl ofta ändå, normalt sett en säsong.
Ja, det vart väl inget bättre startfält överhuvudtaget i den här tävlingen under tiden. Men det är en annan diskussion. Då.
Men däremot så Ida Dahl, som åkte så frejdigt för oss där i Birken, ja, bland annat. Hon kör ju åt sig en...
Nej, var det inte Jenny Larsson? Bra koll här igen, Foss.
Nej, men jag tror att det var Ida, var det inte? Ja, skitsamma. Du får kolla upp det där medan vi surrar där.
Ja, precis.
Kör i alla fall åt sig en topplacering i grönkrit som ger en viss poängskörd som gör att hon tar över den rosa tröjan i våran pro-tour då. Så man vinner över en tröja från amatörtouren, om man säger, in i pro-touren.
Jenny Larsson var det som tog den.
Jenny Larsson var det.
Men Ida Dahl är ju strax där bakom nu. Hon är ju, ja, det, men Jenny Larsson var det som tog över den.
Just det. Vad tycker du om det?
Som jag säger, det blir konstigt när man åker ifrån, alldeles när det har varit juluppehåll och sådär, att vi har en prisutdelning där de delar ut till den här ryska tjejen som är jätteglad och fått sin tröja och ska få bära sin tröja, och det är stort för dem. Jag vet, de drog ut stort på social media och så vidare, och sen kommer hon nu och så kanske hon inte har kollat internet och tror att de ska åka rosa. Nu kollar de på internet och så vet om det, men det blir ändå, hon kommer aldrig få åka den där rosa som hon faktiskt har vunnit en gång, och det tycker jag är konstigt. Sen har väl hon, kan man väl säga, att hon kan väl också åka Challenger. Men vi har ju en jädra fördel att vara svenskar och norrmän, vad det ser ut som Challenger, och åka i alla fall. Då.
Ja, för att det är majoriteten av tävlingarna är norska eller svenska. Då.
Precis,
ja.
Precis. Så att jag kan tycka att man i det här läget skulle haft Challenger. Det kan väl vara bra. Och sådär. Men då lägger man in de poängen i nästa gång, så att säga. Att man
att det blir alltså, totalt...
innan... Ja, på slutet, kanske innan lever, då räknar man in sin Challenger-poäng och så vidare.
Ja, eller om att man parar ihop dem med Kaiser. Så att om Britta tar 50 poäng här, så får hon,
där har en bra poäng.
Tar hon 200 poäng i Kaiser, så tar hon 250 i Kaiser. Liksom.
Mycket bra. Där, så skulle man ha gjort förstås. Man skulle, efter Kaiser, då ska man räkna ut det nya. Så skulle man ha gjort förstås.
Ja, det är lite speciellt. Jag är emot, jag har sagt det förr, jag är emot allt sånt där som gör det krångligare att följa med som leder och vem som vinner. Mm. Och där har ju alla idrotter en liten utmaning. Men det roliga med Ski Classics och västar och tröjor har ju också sin baksida i att det kan vara krångligt att förstå. Och det har vi ju sett ganska bra prov på när FIS har löpt linan här i Tour de Ski senaste veckorna. Hur man kan försvåra
tävlingsformat. Och precis.
Jag tror att det är en viktig grej. Det är underhållning vi håller på med, och kan man inte följa med och veta vem som vinner, så försvinner ett litet underhållningsvärde i det.
Ja, men exakt.
Det är väl det idrott handlar om någonstans. Men det är väl, det finns ju mycket bra med Challenger också säkert. Så att det, men det är lite speciellt. Men tillbaka till tävlingen där. Och vi hade alltså, som du sa, ganska små avstånd. Du var inne på det.
Ja, men det var
fyra åkare som gick loss, kan man också säga.
Ja, Öyvind satt i fart där in mot varvning första gången och då var de bara fyra. Efter varvning där fortsatte de och då var de bara fyra stycken kvar. Och det var ju han och sen en bunt särnäckare då, med Ludde och Bob och Jimpa som kommer loss. Och sen, ja, de håller väl en hyfsad fart där och de drygar ut bakåt. Så det är inga, och det är ju betydligt bättre åkare också, ska klassikåkarna där, så det blir ju stora. Sen avgörs det upp mot målet och Öyvind försöker komma loss men det händer ingenting. Och in på stadion är ju Jimpa först, men faller ju oturligt.
Just det.
Som, och Öyvind är tvåa där och kommer förbi, men på något sätt kommer Bob förbi också. Så Bob är först in på upploppet och Bob spurt, den vet vi, den håller ju hög klass att säga. Så där vann han ju ganska enkelt, han vann ju med en skidlängd.
Ja, precis.
Så var det med det, och på damerna så ramlade Britta i början och varit lite efter. Sen gjorde hon ett väldigt bra lopp och åker förbi de andra tjejerna och hamnade i bra klunga. Och är, som jag sa, där med Rickard, hon är uppe där och nosar på topp 20 när det är 5 km kvar. Men men hon blir lite från åt i sista backarna upp mot stadion hon också. Då.
Mm.
Men hon är ju bara 6 minuter efter herran och det är ju väldigt, väldigt bra det.
Ja. Korta avstånd, rakt igenom. Ja. Och vad skulle du säga är förklaringen till att Britta är så pass lite efter här i täten? Det är säkert många saker som påverkar. Men...
Att Craft är väldigt många i det här skiktet bra skidåkare. Först är de här fyra, men sen är det är 100 stycken som är väldigt, väldigt bra. Utav de 100 första tror jag nästan att alla går in topp 160-170 på Vasan. Liksom.
Ja.
Och det säger ju en del, och då är det ju mycket som är ungefär lika bra som Britta. För hon är ju 60, 70, 80, 90, 100 på Vasan, där är ju tjejerna.
Mm.
Och då finns det mycket folk att åka med, tror jag, lite grann. Sådär. Och då blir det ju inte så stora avstånd som det kanske blir ett vanligt svensk sidningslopp där det kanske är några från topp 100, någon från topp 200. Sådär. Utan här är det ju väldigt många bra i den kalibern av skidåkare. Då.
Så har man lite sämre dag och ramlar av den grupp man åker med, så finns det en ny grupp som fångar upp en ganska på en gång. Så att man,
ja, precis. Nu, det var väldigt häftigt att se, för det var stora grupper som kom en efter en här. Liksom. Ja. Så det är 30 skidåkare per grupp och så gick de ihop och spred upp sig till nya. Så det är väldigt fascinerande att se Craft eller Axa som det är tidigare. Det är ofta det är så, och så är det väldigt sällan på andra långlopp. Liksom.
Ja. För något år sedan så gjorde vi en grej där med Otto och Benny. Skulle ha det som ett träningspass, det skulle gå fort från start.
Och... Ja, och då gick de loss direkt.
Ja, så det går ju, det var liknande bana.
Ja, nej men så, det var samma bana. Och det typ, och det är ju, det går ju absolut att göra så. Sen om man tittar på från vårat håll, de här Öyvind, så har ju inte han den speeden som de två har. Så att då är det svårt att åka från Bob och Jimpa och Ludde liksom på det sättet. De körde väl loss sig i Isbjörnsbacken första gången upp där. Då.
Ja, just det. Ja, för det, jag pratade lite med Benny där och han sa ju att Öyvind skulle nog behöva lite längre backar, lite flera backar, men framförallt längre backar. Han har kanske inte taktomslaget som krävs för att gå ifrån i grönkligt. Liksom.
Och så längre åktid,
och
alldeles kanske när det blir så lättfört. Alltså då blir backarna ännu lättare på något sätt.
Ja, såklart. Kortare tid. Men hur skulle du säga att körningen var där framme? Vad är din känsla där? Alltså gick det fort hela tiden eller var det smyga avvaktande i perioder där också?
Det gick nog fort hela tiden, liksom, men ändå inte så här max blåsa ur sig. Liksom. Det tror jag inte, för det tycker jag man ser på avstånden också. Men det var inte låg tempo, det var hela tiden aktion där framme och så där. Så att de körde på, det gjorde de absolut.
Som sidningslopp betraktat så är det väl ändå ganska optimalt om man tänker duktiga åkare där framme och kort avstånd.
Det borde vara det. Alltså det som jag ser det, så är det ju nästan 100 personer som ska in i elitled om man tittar på det sättet. Liksom. Eller i alla fall 70. Men det kommer det nog inte bli, utan vi får se helt annan. Sen får man väl se helt annan också. Jag tror också att det här loppet, nu tittar man, sitter här i Ulricehamn och tittar ut på gröna gräsmattor. Det kan det väl vara här nere i januari, men det är ju det långt upp i Sverige och många lopp som snart kommer börja ställas in. Och då tror jag, på det sättet så tror jag kanske det här Craft Ski Marathon har varit ännu viktigare för de här som jagar sidning.
Hur funkar då 800 pers på banan då? Var det
hållbart? Det upplevde jag som inga problem alls.
Imponerande.
Men det man ser med challenger här och så, om vi säger att det har varit bra startfält här förut och så det har det i och för sig varit, men jag tänker att på tjejerna är det ju en ganska stor skillnad. Där är det ett väldigt bra startfält nu med Britta och Jenny Larsson, Ida Dahl och Sofie då, Edebro. Där ser vi ju, det hade ju inte varit kanske om det inte var challenger då.
Nej, de klassen känns väldigt
stark.
Väldigt roligt att den är så pass bra. Ja,
verkligen. Ja, och intressant liksom för svensk. Det där är ju framtiden. Britta är ju nutid och Och så, och de andra är ju framtid, det är ju unga tjejer det där som faktiskt väljer att åka långlopp och nu ser man ju här att de här är ju Sofia har varit tidigare, men de andra två är, de är ju långloppsåkare, de åker inte till Skandinaviska upp som kanske hade varit standard för så här. Det här är ju tjejer som har i alla fall Ida som har nosat på landslagsplatser om man något B-landslag och så vidare, men nu inte intresserad att åka till Skankuppen och jaga där, utan nu är det ju långlopp som gäller.
Ja.
Och det är det vi behöver på tjejsidan också att, för att ta nästa och liksom komma upp och hjälpa Britta och Lina i svensktoppen där.
Ja, ja verkligen. Nej, det är skoj. Damklassen växer, har vi sagt förr. Och den känns som att den... Det
ja,
gäller
men nu märker man det på nationell nivå. Ja,
exakt,
tycker jag.
Exakt. Verkligen. Många som har hört av sig och undrat över skidor som har haft upplevt att de har ganska tröga skidor, ganska dåliga skidor. DP Sprint, många som har varit inne på. Jag läste också på Adesteks blogg. Adestek som för övrigt kommer igen som en liten gäst här i våran veckans skijärgpass. Alltså Adam Sten, skidprofil som också tävlade i här inne i Grönkrit. Vi lånar ju, eller jag lånar ett pass från han där på veckans skijärg. Du vet, ja. Fantasin börjar tryta här nu när vi har gått över 30 pass.
Ja, vi får nog ta ett litet skijärgmöte här. Liksom. Det börjar bli viktiga pass för de som gnetar skijärg här också. Ja, det är ett bra pass det, som läggs ut i.
Jag har en riktig, ett guldkort på söndag här som kommer ut. En honk-special där vi har kört med honken. Så att det finns några guldkort kvar, definitivt. Men Adam Sten i alla fall, då, jag såg i hans blogg där också. En intressant blogg att följa och läsa. Där ramlar in en hel del liknande reflektioner. Att det var många som upplevde att de hade tröga skidor. Vad är din upplevelse runt valla utrustning i helgen?
Ja, det är speciellt. Alltså man ser att många står utanför spåret. Och det kanske går lättare där. Och inte de fyra första också står utanför spåret och åker.
Okay.
Kan ju vara, jag har en liten spekulation att det kanske har att göra lite med att de inte kommer så långt före de andra. Om du förstår vad jag menar.
Ja, du menar att de borde ha stått utanför spåret de också?
Ja, de kanske inte behövde det när de är fyra och de kommer loss med någon minut ändå. Liksom, och så där. Det är ändå skönare. Det vet du, både du och jag att det är skönare. Man åker hellre ett skidtävling i spåret. Liksom.
Ja. Men i vissa fören så mer eller mindre tvingas man att gå
ut. Jag frågade faktiskt inte Öyvind det, men det är väl skitsamma också. Men jag upplevde att det var väldigt jämnt på skidorna. Med de vi har pratat med så är det väldigt jämnt i fältet att alla är ganska lika. Vi hade bra skidor och det fanns... Bland de bättre hade vi tyckt vara åka. Liksom. Det var inte så många som hade bättre, men det var ganska lätt för och så. Men Adam Sten, och ser man på hans resultat också, det han gör, så är det kanske det är lite sämre vad man räknar med att han ska göra. Och det kan väl vara en skidparameter där. Och sen så läste jag lite annan diskussion som du... Och då var det någon som skrev där, man får väl ta det med en nypa salt. Men det var ju någon som skrev där också att just det som du säger, att jag hörde att det var många som hade problem med DP Sprint. Vi hade folk på både DP Sprint och på långa DP-skidor och hade väl ingen större skillnad på de två, tror jag.
Berätta, ni valde lite olika skidor på åkarna för ovanlighetens skull. Eller?
Vi hade ju inte jättemycket skidor att välja på, ska man börja med, för de är ju nere i Europa. Men vi hade lite skidor från Britta och lite från Öyvind som var även på test här under jul och nyår för att liksom ta bort lite annat och sådär. Och så att Öyvind har två par skidor på test och Britta har två. De har en lång och en kort om man säger på morgon där då. Och Stefan står ju på Öyvinds par där då, så att det blir att de går exakt lika Öyvinds par. Så att de då går Stefan DP-sprinten och Öyvind den långa. Och Britta går lång och den kanske var lite, det var väldigt jämnt där också, så det var något så här hugget och stucket. Så det var inte att man kunde märka att DP-sprinten var betydligt sämre så.
Ja, just det.
Sen så vet jag inte hur man, jag tittar inte så noga, jag tror man får vara lite försiktig också med det där, för att om man tittar på skiklassikåkarna så har nog många av dem inte sina bästa skidor nu, för de ligger nere i Europa och väntar på att få åka Kaiser på lördag liksom.
Ja, precis.
Men jag har inte kollat det där som diskussionen går där, att det var inte DP Sprint för det. Det har jag inte dubbelkollat, jag har inte pratat med laggar om det heller, så att det är väl. Men så har vi sagt att det finns ju fören då vissa skidor är bättre och vissa skidor är sämre och så vidare. Ibland är lång bra, ibland en klassisk skida bra och ibland en DP-sprint bra.
Så. Finns det något före DP-sprint är erkänt, eller erkänt är kanske fel ord, men som ni upplever, tror att de är sämre?
Ja, men det, då är det mer liksom i det här, inte det snabba i sådana fall, utan det är mer i det här blöta, har det varit tidigare, tungfört, okay, liksom, när okay. Lite för mycket skida ligger i backen.
Ja. Jag tänker att det känns som en bana så där det är lite lurigt och veta vad utrustningen står sig också. Alltså, klart man har en känsla när man står på skidorna och ju mer man åker ju bättre är ju den känslan som verktyg. Men för de allra flesta så lutar man ju så mycket mot gridpartier när man Så det glider. Ja. Det finns ju inte jättemånga. Och de som nej, det finns ju är inga. Typ. Det är ganska mycket konstsnö.
Ja. På de det är mycket känsla att man inte känner att man går med i platten och sådär. Kanske. Mm.
Och det finns ju många parametrar på det.
Inte bara... Vi la väl ingen jätteanalys på just den delen eftersom att vi tyckte vi hade, men jag läste den där igår kväll. Ja, vi får väl diskutera vidare den där om det kan ha varit någon sån. Många står ju på DP-sprint, det ser man ju. De har, det är ju så mycket DP-sprint så många åker ju på dem. Liksom.
Mm. Mm. Ja, vi får väl anledning att återkomma. Vi är ju transparenta i det vi gör och Vasapodden är väl vårt största skyltfönster utåt kanske när vi pratar om utrustning, skidvar, valla och så vidare. Så att exakt. Ni som följer podden får väl... Får väl the story, se hur det utvecklar sig med skidvar, material under ja. Den här säsongen. Då. Det är ju alltid lite osäkert in i säsong. Så där. Man vet ju, kanske inte alltid det när man summerar i april, där man trodde skulle vara det, där man har åkt mest på så att säga.
Men det händer väl ganska mycket under årets gång också tycker jag. Liksom. Alltså, det är ofta vi kör igång och det är så skillnad liksom, om man tänker det vi gjorde i december på hög höjd, torrt. Och liksom kärvsnö och sen var det inte extrem före på det sättet det år som då var det vissa, men sen kommer vi ner och kör Marsan om 2-3 veckor och då är det liksom paniksprutad konstsnö som är väldigt mycket vatten och iskristaller i där det går väldigt lätt och sådär.
Det är ju väldigt... Paniksprutad, det är alltså det är för varmt? Ja, men, eller vad är...
ja, jag tänker att man sprutar när det inte är så varmt och man sprutar kanske till och med högre upp och fraktar ner gör de ju ofta också, sprutar ja, alltså på höjder och sånt där. Och,
klassiska och sådär. Paniksprutan,
ja. Ja, exakt.
Vasapodden.
De är magiska.
Du pratade redan om att damerna sprider ut sig här på bredden och i spetsen i både Ski Classics och på nationell nivå. Vi har ju också slagit till med en liten damsatsning på trainingen kan man väl säga. Är det första gången vi kör ett tjejläger?
Ja, det var det. Det var ett Vasalag.
Men visst har vi försökt tidigare? Tanken har i alla fall funnits väldigt länge.
Ja, vi har funderat på det, men vi har aldrig haft det liksom sådär. Och vi har inte hittat formatet riktigt för det. Sådär. Men nu, i år gjorde vi test när vi här i Ulricehamn på den här 13-dagshelgen. Då tänkte att vi gör ett test. Och vi har ju Emma som har klivit in som massör och trainingprofil i teamet. Då.
Mm.
Så vi tänkte att vi gör det. Och det har väl aldrig haft sånt sug efter platser på ett läger. Jag tror vi la ut det när vi var i Båstad. Där kommer jag ihåg. Jag tror lägret varit fullt på... Under ett dygn, 15 platserna då.
Ja,
hade en ganska lång radda med reserver som stod och väntade på det också. Så det har ju varit över förväntan och skitroligt verkligen. Och det kommer vi försöka bygga vidare på och sådär. Och, nej, det var jättekul. Ulricehamn bjöd på fina förhållanden också. Det är ju, som jag sa, gröna gräsmattor utanför. Men just i helgen så hade vi lite tur och det frös på både på fredag kvällen och så var det bra både lördag och söndag. Och nu är det ju varmt och regnigt igen.
Ja, just det. Det är inga görkretsförhållanden direkt. 1,3 kilometer är det väl?
Ja, precis. Men precis. Ändå. Så, nej, jag tror många var väldigt nöjda. För många var ju från, det var Varberg och det var Skåne och det var Stockholm. Och då är det ju nästan exotiskt att få åka skidor den här vintern som det är. Så, ja, så många stod nog, många om inte alla stod nog på skidor första gången för säsongen där faktiskt.
Ja, grymt bra. Och Emma är ju en stjärna alltså. Fan, hon är grym.
Emma är bra. Hon, ja, jag tror många var väldigt nöjda faktiskt. Väldigt nöjda.
Ja, skoja. Så det kanske inte har funnits riktigt den här... relevansen eller trovärdigheten när vi ska köra tjejläger. Det är kanske Emma som är liksom förklaringen till att det finns.
Ja, Emma är väl en viss förklaring. Så kanske det finns. Och så var det första gången vi körde i Ulricehamn ska man ju säga. Det har vi inte heller testat tidigare. Och så vidare. Nej, men det där var ett koncept som var roligt att det tog sig emot så väldigt bra. Och det var väl nästan... Sen ville vi hålla kvalitet på det. Vi hade kunnat ta allihop och haft 30 stycken på Emma. Men då försöker vi hålla lite kvalitet på det och försöka få så att alla känner att de får nytta av det och verkligen blir speciellt behandlade. Så försöker vi alltid köra med våra läger, så att säga.
Mm. Ja, kul. Det var succé. Vi hoppas på... Eller vi klart vi kommer satsa vidare på det, såklart.
Ja, men det kommer vi göra. Absolut, det kommer vi göra.
Definitivt. Du var inne på det. Snöfattig. Alltså det är många som sliter med snötillgång. Det är väl fjällvärlden och några starka konstsnöanläggningar i Sverige som rullar bra. Annars så är det. Det är dålig vinter i år.
Ja, nej men så är det. Och jag har suttit här nu för jag hade pro-training bryt här så att de började träna igår igen då med nytt schema då, i januari. Jag hade lite övercraft för många där då. Och många har ju tufft, det märker man ju. Väldigt, väldigt tufft. Och är ute och gnetar på rullskidor och gör det jättebra och vidare. Men många vill ju... Bor man i Stockholm och i Småland eller så är man ju van att kanske, ja, men det är tuffa vintrar. Men man har ju ofta en runda med konstsnö den här tiden på året, alltså kring jul och nyår och så vidare. Och så man kan åtminstone lägga något fartpass i veckan eller något långpass på helgen på. Så här. Ja. Men i år är det tufft och många är ju sliter ju med det. Och då är det här ambitiösa. Det här är de som har sökt pro training. Det är ju folk som har jättestora ambitioner. Alltså komma, inte bara liksom att man ska klara att komma topp 100 och väldigt höga ambitioner. Utan många är liksom, jag vill komma topp 1000 eller jag vill klara medalj. Och så här. Många, de har ju gett det här en väldigt stor chans. Och det är ju med väldigt mycket motivation. Så jag är lite, man är väl lite orolig för de här som sitter med lite mindre motivation och som liksom åker Vasan för att det är skoj och så vidare.
Ja.
Och inte har stått en meter på snö innan, kanske som det ser ut nu på väderprognosen, när januari månad är slut. Då, där kan det vara tufft, tror jag.
Men hur gör du då när du lägger planering för de här som har ambitioner men som inte har snötillgång? Hur ser en sån planering ut? Liksom?
Vad kan jag har ju som grund liksom allt, att all träning från december går på snö. Så vi skriver alltid skidor i när det är skidor så att säga. Men sen är det ju att i första läget byta ut det till rullskidor och i andra läget byta ut det till skijärg i det läget. Och så kanske det är klart att rullskidor är väl, står det 3 timmar på helgen, om då kanske det är lättare och det blir sol ute men inte snö, då kanske rullskidor är ett bra alternativ. Men är det 6 gånger 5 minuter, då kan man ju lika gärna byta ut till skijärg. Så vi försöker ju vara så skidnära som möjligt då. Så att i grund skidåkning, men annars byter man ut det till det. Och så sen det kan ju vara morgnar när man inte har skijärgen i källaren och det kan vara isigt ut. Ja, men då får man väl ta nästa steg. Ja, men vad är nästa skidlikt? Ja, men då är det kanske springa med stavar då, som blir nästa så skidlikt det bara går. Så vi försöker ju vara så bra det bara går då. Så försöker vi hålla samma tryck på träningen ändå. Nu ställs ju lopp in också, så där försöker jag skriva alternativ ofta. Att liksom att blir loppet inställt, ja, då kör vi det här passet på rullskidor eller på skijärg. Liksom, jag hade någon som skulle köra nu och ja, men då kör vi 10 gånger 6 minuter om det inte blir lopp där på skijärgen istället, så vi får en timme i hög effektiv zonen då, så man förbereder sig ändå liksom, se Vasan där, för Vasan kommer den första söndagen i mars ändå, så vi måste ju vara förberedda. Jag ser ju inte det som, har man, det är nog inga problem, man kan göra sitt livs Vasa utan att åka så mycket skidor, det är helt övertygad om att många i den här gruppen kommer göra. Många söker ju sig till snön på helger och så att. Och där tror jag man får se lite, vem är jag? Liksom, har jag lätt för att stå på skidor? Måste jag stå på skidor eller kan jag prestera efter bara något pass? Ja, då kanske man inte måste stressa upp till Grönklitt eller på helgen. Utan ja, då kanske vi kan liksom lägga det kvalitativt och försöka få några skidmil här och där. Men vet man av så att jag måste ha väldigt mycket skidmil för att kunna få ut min potential på skidor. Ja. Ja, då kanske man får prioritera att liksom åka och söka snöra och konstnärsspår nära eller Orsa eller ännu högre upp om man vill ha långa spår. Då, liksom.
Vad är det som påverkar det där? För det är ju intressant att vissa behöver så lite för att prestera bra och medan andra behöver ganska mycket skidmil för att kunna prestera bra. Vad är det som påverkar och vad kan man själv göra för liksom att kanske framförallt framtiden då, att man inte ska behöva så mycket mil, för att det är ju ofta en praktisk utmaning och kanske en ekonomisk utmaning också.
Ja, men precis. Ja, men mycket kan vara hur mycket man har stått på skidor tidigare. Liksom, vi är ju ganska nya i det här, hållit på ett par år och så här utav de som jag hjälper då. Och vissa har ju också en barnsben och då kanske man behöver mindre. Det är min upplevelse att då kanske man behöver mindre och inte stå så mycket. Sen är det nog lite så här adaption. Jag upplever också liksom på våra egna åkare och på mig själv också att håller man igång det lite annat, man åker kanske Torsby 2 gånger, en gång på juni och en gång på september och är på tidig snö i oktober, det blir inga stora grejer så här, men man åker en gång i månaden kanske eller något sådär. Då har jag en upplevelse av att gör man det, då har det inga problem att hålla sig vid skijärgen och på rullskidorna på veckorna emellan. Liksom.
Nej, man undviker den här 6 månaders dagen.
Ja,
liksom.
exakt.
Mm. Ja, det kan vara. Jag upplevde ju själv att man blir bättre på det där ju längre man höll på så att säga. När man var junior så kunde det ta ganska lång tid och det kunde kännas ganska dåligt när man började. Och då hade vi i och för sig inte tillgång till tunnel heller, så då hade man väl den här 6 månaders skid.
Ja, minst frånvaran. 6 månader sedan, så det kan man till och med gå mer.
Så det kan ju vara en sak också. Men också det att ju mer man hade åkt skidor, ju fler mil man har gjort, ju fler timmar man har gjort, ju lättare var det att snabbt komma tillbaka till. Och jag tycker fortfarande idag, fast man tränar så otroligt lite, när man kommer till Torsby Jubilee så man behöver ju ett varv i tunneln och sen så funkar det liksom.
Exakt, så är det. Och det upplever också lite annat. Det är väl stakningen mycket som gör det där, för de här som stakar Vasan, då tycker jag att ja, men ni kan stå på rullskidor alltså hela året. Vi hade ju Auden Laugaland i laget 2016 där och han bor ju i Stavanger, där finns det ju ingen snö. Han hade ju en timme enkelbilresa upp på någon topp där det fanns snö, han hade någon stuga där, så där var han ju lite då. Men han hade ju inga problem att stå på rullskidor i veckorna mellan i den här januari-turnén liksom, istället för att sätta sin bil och åka upp och åka ett pass på snö och så åka ner, så tog det hela förmiddagen. Att skulle han köra ett intervallpass där mellan något av de här, då åkte han gärna rullskidor liksom och så. Så det var ju inga problem så inte.
Ja, du ser. Det är ju ändå, då pratar vi Ja, han var ju inte alls många meter från att vinna Vasaloppet.
Nej, han var ju absolut ytterst. Och det tycker jag absolut att man... Jag är inte så stressad för de här som jag tränar, eller om det inte blir snö, bara de håller i träningen. Så det är vältränat som gäller. Det är det som gäller på Vasa.
Ja, men någonstans så måste det finnas en grundnivå i skidåkningen. Alltså du kan ju vara väldigt duktig, hög syreupptag eller liksom en bra fys förberedd, men har du åkt väldigt lite skidor i barnsben och totalt sett, då är det ju en faktor liksom.
Exakt, och det är det jag menar också. Om man, så man får väl se vem man är. Det känner man att skidåkning, den har inga problem alls. Så kanske man inte måste stressa till sånt. Men känner man att jag måste ha mina 200 mil skidor, då börjar jag verkligen få ut mitt max. Liksom. Ja, då kanske man måste åka upp till Orsa 3 gånger från de här 1 december till Vasan. Liksom.
Mm. Hur har Mackan gjort då? Han har rört sig lite grann på 1,3 kilometer och det är lite grann i Vuxvallarna, va?
Ja, han har ju varit först. Han började ju 2 veckor hemma. Han åkte väl kanske ett par, tre pass på de där 10 dagarna efter höjden på 1,3. Han åkte rullskidor några pass och skijärga en hel del. Och så sen har han varit nu i Bruksvallarna i en vecka. Och så nu är han hemma. Så nu ska vi väl 1,3 imorgon. Men annars blir det lite skijärga och rullskidor igår och så vidare.
Mm.
Och han känns inte heller stressad för. De är ju van, de elitåkarna som bor på det här, att det är inga problem. Liksom.
Nej, precis. Östersundsgänget har ju det fortsatt bra. De har ju haft det väldigt... De har ju tur.
Ja, men där... Precis, där uppe är det ju bättre. Och sen typ. Det är väl kanske mellanlandet som är som svåra för tillfället. Alltså.
Ja.
Sundsvall, ja, där du sitter i Söderhamn, liksom, vad gör man då? Åker man rullskidor eller åker man till Huggbo eller springer man med stavar? För det var kanske kan ju, där är det ju, har ju ändå varit lite vinter och försvunnit. Så att, och då är det nästan svårare.
Och den är svårast skulle jag säga här kring. Ja. Det är jättesvårt med rullskidorna i och med att det är sandade, grusade vägar. I små isfläckar är det ju för löpningen också, men löpningen funkar väl kanske bäst, men annars är det inomhus med löpande och skijärg. Ja,
precis.
Styrketräning.
Jag tycker också att har man ambitioner att vilja åka hyfsat på Vasan och ser man att vintern blir så här, ja, då får man nog faktiskt acceptera att då ska några rullskidorna vara med i träningen. Sen behöver det inte vara varje pass kanske, men jag tror inte man kan tänka att man inte ska åka rullskidor då inte.
Jag hör ju vissa som säger att jag är lite sugen på att åka Vasan, men jag har inte anmält mig och jag tänkte att jag får se lite grann hur vintern blir där hemma liksom.
Ja, men du
förstår ju, jag kan ju förstå dem på något vis, att alla grejerna är ju förberedelse, och kan man inte förbereda sig som man själv tycker är optimalt, så då känns det lite roligt liksom. Men man kan ju vända på det där också, att det går att göra bra förberedelser.
Ja, absolut, alltså, det är vältränad ni ska vara, så att se till att bli vältränad och så använd skijärg och rullskidor så mycket det går, och ni orkar, då kommer ni göra en bra Vasa, det är helt övertygad om.
Men skijärg, hur mycket distanspass kör du på skijärgen för dina aktiva, för det är ju...
Ja, men det gör jag inte så mycket egentligen.
Eller traininggruppen ska jag säga.
Det gör jag inte så mycket egentligen. Utan det är max en och en halv timme och så här på vissa av de som verkligen gillar skijärg och sådär. Och så en timme och två och så här brukar vi köra. Och så sen vissa intervallpass blir ju en och en halv, 2 timmar på skijärgen också. Men då är det mer att kanske man går ifrån och dricker och står inte kontinuerligt drar han. Men däremot så innan, när Mackan var skadad där, så drog han ju jättemycket skijärg innan. Och han åker ju till Livigno och gör sina bästa prestationer på flera år. Liksom, så att,
han körde distanspass på skijärgen då också, va?
Körde ju 3 och 4 timmar på skijärgen.
Ja, det ser.
Så man får liksom sätta upp paddan framför, tejpa fast den med lite silvertejp och så är det bara att stå där.
Men vad ska det vara på paddan då menar du?
Ja, men det är väl bra om man kan väl titta skiklassik och drömmas in i de här tävlingarna. Och,
ja. Morten Eide Pedersen körde den, såg jag häromdagen på sociala
medier. Ja, det såg jag också. På bandet körde han.
Ja, ladda upp för Kaiser där med...
Precis.
Jag tycker det är lurigt med bandet om du tänker att du staktränar. Då får du liksom kolla snett uppåt. Löpningen är ju godare på det viset.
Ja,
precis. Skulle du tejpa fast skijärgen eller iPaden vid displayen på skijärgen? Eller skulle du tejpa upp den?
Ja, det där är bra, för man får inte stå, då blir det ju liksom...
Det blir svank-VM om du ska ha
den högt. Den ska nog vara lite så här snett nedanför egentligen, typ spetsande på skidorna.
Ja, men typ som displayen på en skijärg.
Ja, precis. Du får täckt det, men någonstans där ska du ha det.
Ja, för tekniskt utbyte. Nej, men jag kan ju tycka lite grann så där att om man har begränsat med snötillgång, man kanske har en anläggning i närheten men som man inte åker till varje dag, men kanske på helgen, då skulle jag säga i alla fall, använd det passet till att få in mil och timmar, var ute och åk skidor, och så får ni köra intervallpassen här på
prata med, hade ju lite lektioner här i helgen också på olika sätt och så, och då hörde jag ganska många utav, det är många, men två utav dem jag hade, så stockholmarna där, så de tog lördagarna till att kliva på klockan 6, sätta sig i bilen, åka till Huggbo, dra 4 timmar och åka hem. Och det är väl en bra sätt liksom att få ett längre pass på helgen då på snö.
Ja, och så kör man begränsat med tid totalt i veckan, alltså mycket fartpass och sådär. Då gör det inte, behöver man inte vara så jäkla noga med pulszoner hit och dit heller, utan då kör man väl sina 4 timmar och så får det väl rulla på bara. Liksom.
Och alldeles nu om du börjar ställa sin sidningslopp, ja, då kanske man får
lite långt och
vasapassaktigt på de där.
Ja, exakt. Ja, alltså det finns att göra. Känn absolut. Ingen stress, känn ingen sorg.
Nej, det ska man inte göra. Det jag känner ingen stress för.
Det är roligare om det finns snö. Fan, det tycker ju alla. Liksom.
Så är det. Men jag brukar säga det. Du blir bättre tränad på skieringen än att åka på ett konstnärsspår där det står 50% och vänta på att du ska komma till platten eller upp för det.
Ja, du tycker det? Du är inne på
ja, jag tror att man blir bättre vältränad på om man har 2 timmar på en skierge blir jag bättre vältränadhet för den här gruppen än kanske var det 2 timmar på ett 600 meters konstnärsspår gör. Då är det mer skidvana vid saker där. Och farten kan man... Ja.
Kopplar tillbaka till det här med distansträning så är det ju, om man kollar på lite andra uthållighetsidrotter, så är det ju många uthållighetsidrotter som ligger lägre i träningstid när de pratar distans. Att det är liksom, om man tar rodd eller kanot till exempel som jobbar hela tiden. Alltså de har ju aldrig någon utförsbacke, de har ju aldrig någon vila, utan det är kontinuerligt arbete hela tiden. Att då ligger deras träning generellt i alla fall, om jag förstått det rätt, lite lägre i totaltid än vad skidåkare gör, och en cyklist också för den delen, för de har också de här avbrotten,
rulltiden så att säga.
Ja, men exakt. Så att det kan ju också vara en aspekt att väga in när man ställer sig vid skijärgen, att 3 timmar absolut. Skidor och 3 timmar skijärg är ju inte samma arbetstid om man ser det krasst då, för att du har ju hela tiden ett arbete.
Exakt.
Jag körde ju den här 3-milstestet när vi höll på med
just det gjorde jag.
Och jämföra lite olika kolhydratblandningar alltså för prestation. Det här är några år sedan i Östersund på bandet. Och det tror jag fan är det bland det jobbigaste jag gjort. Alltså. Då styrde man ju bandet själv. Ju längre fram på bandet man åkte, ju snabbare gick bandet. Låg man mitt på bandet så höll man hastigheten. Åkte man bak på bandet så sänktes hastigheten. Och så skulle man tävla mot sig själv då på 1 grad slutning, 3 grader slutning och 7 grader slutning. Rullskidor på bandet, och det var fruktansvärt jobbigt, för man fick ingen vila alls, utan du bara mata och mosa i 3 mil då, på bandet där. Och hela tiden mot sin egen skalle liksom. Hur hårt klarar jag av att gå?
Precis.
Ingen rygg att följa eller ingen parti där det gick lugnare så, utan det var...
Alltså det är bra.
Ja, men det är lite så, man glömmer ju det där att de här små avbrotterna är ju någonstans, ja, de påverkar ju.
Nej, exakt, så det finns fördelar att dra ärgen också, helt klart.
Ja, jag tror faktiskt det.
Helt klart.
Det behöver inte kanske vara 4 timmar även om snyggmackan gjorde det. Så att...
Nej, men jag tänker att 4 timmar där är som 6 timmar ute nästan. Så att drar man en halv timme, då har man kanske 3 timmars pass nästan till.
Det är ju intressant, det finns ju vissa, de är ju väldigt få tack och lov, men det finns ju vissa som stannar klockan eller stoppar klockan i utförsbackar.
Ja, det behöver vi inte promota tycker jag, va?
Nej, det känns att krångla till det lite grann. Men...
Idag, där är liksom det roliga i det hela på något sätt.
Ja, det
blir... Se till att åka fort utför istället, för det kommer att komma utförsbacka på Vasaloppet också, så se till att lära åka fort i dem också.
Ja, det tror jag. Annars är ju Bruksvallarna som vi sa en klassiker där man åker upp på kläppen och så har du en kvart 20 minuter utför eller 10 minuter 15 minuter, om man ska räkna in dem eller inte liksom. Ja, jag håller med dig, men det är ju fast en någonstans, när man kollar på tider i tävlingsbanan så är det ju 20% vi står ut för. Liksom. Så det är klart vi
och för att koppla samman det till det vi ska göra nu till helgen. Så i helgen finns det ju möjlighet, för det är lite svåra ut för i Kaiser Maximilian 2 gånger. Eller kanske 3 gånger, 2 partier. Och där går det att göra saker ut för. Så det är inte dumt att vara dålig ut för heller.
Men vi ska avsluta avsnittet.
Det är inte dumt att vara bra.
Vi ska avsluta avsnittet med att snacka upp Kaiser Maximilian Laudet igen. Det är alltså dags för Ski Classics igen. Äntligen! 3:e tävlingshelgen går vi in i här i österrikiska Seefeld och Kaiser Maximilian Laudet. Och jag snor tillbaka på det där med snöfattigheten också. Kaiser ser ju ut att ha vitt i alla fall. Ser väl ut att ha en av få orter i Europa.
Jag har inte hört något annat.
Och blir det då originalbanan så blir det ju en... Ja, vad blir det för tävling att se fram emot i så fall?
Ja, men det är en häftig tävling, det tycker jag. Det är en tävling man verkligen gillar. Det är en av mina favoriter på året det här. Eller det var det i fjol också. Alla kommer väl ihåg, de som tittade i alla fall, fjolårets damtävling var ju en riktig... Det var väl årets tävling för dig som satt och tittade hemma, Larsa?
Ja, underhållningsvärdet väldigt högt. Och där hade vi ju, förutom den här eviga kampen mot sig själv och mot sin trötthet, så hade vi ju Feste mot stakning och ja. De här svängningarna som blev hur långt efter skulle man kunna vara, hur långt före skulle man kunna vara. Och så hade vi det här legendariska rycket av Britta också där.
Året innan det var ju Honken i utbrytning där och höll på att vinna. Och det är ju en tävling som är ganska tuff. Och varit ännu tuffare i fjol när man tog bort, för det var lavinfara på den tiden. Ute i Löjtakdalen, så de tog ju bort 3 mil platt. Så den vart ju 4 mil bara, tror jag. Sådär. Kuperad. Man ska ju upp över någon knöl där. Viltmåser, Alm heter den, va?
Just det, precis.
Där har vi varit mycket. Redan innan, till och med när du och jag försökte vara skidåkare, så var vi där här.
Ja, vansinnigt fin ort där ju. Smidigt avstånd till München. Och ännu till Innsbruck är det bara 20 minuter.
Så då är det ju ett par... En rejäl stigning upp till 7 kilometer där, viltmåser, alm, fin stigning. Liksom går i etapper och liksom i skogen. Det är ju, man går ju förbi högsta punkten på VM-banan i fjol och fortsätter ju någon kilometer till toppen då. Sen utför blir det bitvis ganska tekniskt och svårt utför. Fint, men väldigt fint också, ner till Leutach. Och sen är Leutach från mil 15 eller något liknande.
Kilometer 15.
15 kilometer, mil 15. kilometer 15 tillbaka till kanske, vad blir det då? 45 kanske, något sånt där. Så 3 mil där dunkar man på platt i Leutachdalen. Ja. Det var det Honken gick loss tillsammans med
Vinjar Skogsholm var det väl, va?
Som åkte vilse sen, ja, precis. Så var det.
Eller var det Gästrumbacken? Nej,
jag tror det var Skogsholm eller Vinja. Nej, Vinja, det var Skogsholm.
Vi sa Skogsholm.
Ja, och... Sen åkte han vilse, för det är så mycket spår där, så att han tog fel spår. Men så sen kommer man upp och ska upp till den där viltmåser almstigningen igen då, åt andra hållet. Och den är ännu tuffare, tror jag. Och sen blir det ganska tuff utför in mot Zefilen. Så den har allt, en ockupering, den har tuff utför, den har extremt långt platt parti mitt på. I 3 mil, det är alltså en tjejvasa som är platt där ute, som blir lite transport. Men det är det här som gör karaktären av det hela också. Kan man göra någonting där, kan man få en lucka så man kanske kan klara backen innan, som Honken försökte den där gången att överleva. Han överlevde alla utom Gärdalen den gången. Och på tjejerna, kommer någon att gå fest i år, eller när den här platta 3 mils delen kommer, så är det väl tveksamt att någon lägger fäste på skidorna och ska stå och gneta med det där ute på platten i 1,5 timme. Så...
Nej, det blir spännande att se, för det är ju ofta så att den här första backen också utkristalliserar ju klungan lite grann. Det går ju ofta fort där, och det blir små grupper, och då blir det ju nästa fråga när man kommer ner då. Istället för att det hela tiden är en stor klump långt in i tävlingen, så med väldigt stor sannolikhet så kommer vi inte se det, i och med att backen spränger upp klungan i massa bitar. Men då är ju frågan sen, då ska man hålla fart de här 3 milerna, eller ska man vänta in, eller hur ska man tänka? Det blir ju också en rolig aspekt i...
Och i fjol så fick vi loss benbank där, och så sen försökte jag med Emil och Gärdalen att täta, men ramlade, visst var det så?
Ja, precis. Honk var ju den som jagade närmast tillsammans med Gärdalen efter.
Och ramlade.
Ja, Gärdalen kraschade ju, precis. Och sen så fick ju Emil låg väl och sladda en bit bakom de här två, så det blev aldrig någon riktigt bra situation för att jaga benbank, som också var extremt stark då, såklart.
Ja, nej, så. Och då vände vi upp direkt när vi kom ner till Leutach, vände vi upp
fick
och körde upp
igen.
Så,
precis.
Nej. Så annars hade det kanske gått ihop och blivit en 40-mannaklunga igen, men i fjol var det ju bara de där 4 som var 3 och 2.
Ja, men exakt. Ja. Nej, så riktiga Kajser behöver ju 3 mil på platten. Då får man ju den här äntligen, de här åktiderna också, över 2 timmar.
Ja, precis. Alltså det ska bli jättekul att se där.
Hur ser man det då? Har du koll?
Det gör man ju på, jag kan ta koll, det är väl kanal 9 skulle jag tro. Det är 8.45 på lördag. Oskar Svärd och Roberto Vacchi är det som kommer lotsa där då. Så att,
lördag,
det blir ju en hel...
9 alltså.
8.45.
Kanal 9. Men nästa klockan 9. 8.45.
8.35 går sändningen igång.
Ja. Damerna startar före.
Då har man uppbokat till 11.45. Damerna startar 15 minuter före. Så de kommer hinna förbi. De kommer bli kappåkt ute på fältet där. De.
Ja, jäklar.
Så det kommer ju också vara en, liksom, vad händer då? Hur ser här i loppet ut då? Är det en stor klunga defensivt? Ja, då går de med i den, om det är en 40-50-manna klunga. Är det fullt ös, ja, då kommer det bli som det blir på Marsan ofta, att första gänget kommer inte tjejerna kunna gå med, men andra och tredje gänget, ja, då kommer man kunna spricka upp och kanske till och med avgöra damtävlingen med att gå med duktiga herrar där. Sen kommer det fyllas på under hela tävlingen, så att det är också något som man har lärt sig att gilla de här åren som vi har lärt oss Ski Classic nu.
Ja, grymt. Det är som sagt en höjdare, och det inleder ju också en ett block med Ski Classics tävlingar. Ja. Vilken månad vi har framför oss, eller dryg
äntligen
månad.
Äntligen lite högkvalitativ skidåkning på tv.
Det är alltså 5 veckor i följd som det tävlas i Ski Classics nu med tuffa utmanande långlopp. Vi har alltså Kaiser som går över till La Diagonela, Sankt Moritz, ja, som blir, ja, Marcia Longa, den långa marschen, en diamant i långloppssammanhang sista helgen i januari, som sen går över till Toblach.
Kanske blir Toblach.
Red alert varning redan nu, känner jag. Toblach har så inställt i fjol på grund av för mycket snö. På tal om Bruksvallarna, inställt på för mycket snö där också.
De gjorde en red alert där faktiskt. Trollet var ju där och viftade av dem med en röd flagga, såg jag.
Ja, det är grymt trollet alltså. Han är där alltså. Han är där det händer.
Trollen, har trollet liten liksom tendens att åka på konstiga arrangemang, men sen så blir det inget. Jag tycker det har hänt för.
Karl säljer ju skiter av skidor.
Ja, just det, det är sant.
Ja, det är roligt med annorlunda. Men sen då, avslutar vi hela den här serien med Giselska Kadesetka. Och sen har vi alltså två veckors uppehåll. Tre veckor.
Tjejvasan in, men på Skiklassik har vi 3 veckors uppehåll.
Precis. Tjejvasan kommer där innan, helgen innan. Den stora höjdpunkten som är Vasaloppet, som är det Vasapodden handlar om. Precis som vi sa när vi inledde avsnitt 77 här av Vasapodden. Vi ska avsluta med att berätta att vi får ju med oss våran ryggspecialist, eller säga, men Bannister, Anton Bönan Karlsson ska vara med.
Och ni kanske inte kommer se av Bannister så mycket, men han kommer vara en viktig del i våran nya satsning som kommer presenteras här framåt helgen.
Jag har en känsla av att han kommer hotta upp, alltså vi går ju ofta på knäna, är kanske ett negativt uttryck, men vi har ju ofta väldigt mycket att göra under tävlingshelger, och vi har kanske bättre fart på våra sociala medier under träningsåret många gånger, kan jag tycka.
Både och lite, men det ska bli intressant att se det där, vad Bannister, han kommer ju finnas med i bakgrunden från och med torsdag.
När intresset är som störst, då ska vi möta det som hårdast, och då kommer bönskärken vara en viktig del i det.
Och ni som känner Bannister, finns ju några som gör, då vet ni att det är igångsatt redan, hans projekt.
Ja, det är inga halvdana satsningar därifrån. Alltså.
Kan man säga.
Ja. Så det blir spännande.
Han är grym.
Han blir med på Kaiser alltså, och ni kommer som sagt märka av det, förhoppningsvis på något sätt.
Och. Kanon. Då tackar vi Bocka för denna vecka. Hörs, tacka Bock.
Vasapodden, av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.